Och nu ska vi röra oss till en annan gammal byggnad i artikel 4.
Ja, och det handlar om ett av Sveriges äldsta museer som är Observatoriemuseet som invigdes 1753. Det riskerar att läggas ner vid årsskiftet. Museet har haft stor betydelse för olika vetenskaper, inte minst då inom astronomi. Men med minskat antal besökare och en allt svagare ekonomi riskerar museet att gå ett bittert öde till mötes. Vi besökte museet som ligger på Observatoriekullen ovanför Stockholms stadsbibliotek, mitt i centrala Stockholm.
Och in genom Observatoriemuseets entré kommer jag och möts av Peter Brandén. Du är tillförordnad chef här på Observatoriemuseet och du ska visa mig runt på det här fantastiska och unika museet.
Ja, du är välkommen.
Och där vi står nu i det här rummet så kan vi se en av de astronomer. Han finns här på en tavla på väggen bland några andra. Och han var den första som var här och arbetade och gjorde sina observationer.
Ja, Per Wargentin hette han. Flyttade in hit 1753 direkt. Bodde på observatoriet och hade två funktioner här. Dels så var han astronom och arbetade med sånt. Han var expert på Jupiters månar. Så det var hans expertområde. Och det som finns kvar egentligen i huvudsak i det här rummet från Wargentins egna personliga ägodelar, det är hans skrivbord. Så hans skrivbord står här.
Det har vi framför oss här, väl skyddat under en plexiglasskiva, så kan vi se en gåspenna, lite anteckningar och en bok fylld då med tabeller och siffror som berättar vad då?
Ja, det där är befolkningsstatistik. Och utöver allt annat så kallar man ibland Wargentin för befolkningsstatistikens fader. För att han var tidigt ute med sånt där. Sverige var tidigt ute med befolkningsstatistik.
Vi går vidare här och kommer in i nästa rum. Och här har vi något som är världsunikt ovanför våra huvuden. Här har vi alltså temperaturmätningar som är gjorda varje dag under flera hundra år.
Ja, så är det. I över 250 år har det faktiskt blivit nu. 1756 så började Per Wargentin, den första astronomen, att ta temperaturen. Och det gjorde han tre gånger om dagen. Sen tog han lufttryck också och nederbörd och andra väderobservationer. Och allt det här skrev han ner i en bok. Och det här har fortsatte han med till han dog. Han dog 1783. Sen tog andra föreståndare då på observatoriet över. Och idag så finns det fortfarande en meteorologisk väderstation här som drivs av SMHI.
Som står utanför museet här.
Den står utanför och en helt modern station, men som delvis och som fortfarande då ger data varje dag. Så att hit kommer väderobservatörer fortfarande tre gånger om dagen och mäter temperatur och tittar på sikten över stan och nederbörd och såna här saker.
Vi ska gå in i ett rum där vi har några av dåtidens mest framstående astronomer. Galileo Galilei ser vi direkt när vi kommer in. Och sen Kepler förstås. Och längst bort till vänster, vem har vi där?
Där har vi Copernicus.
Där har vi Copernicus, ja. Längst bort mot väggen, nedanför Johannes Kepler där, så har vi ett trä.
Det är teleskop. Vi har tre teleskop här. Och det fanns två olika typer av teleskop för den här tiden. Det är linsteleskop eller spegelteleskop.
Och det här som vi har där borta, är det utdragbart? Det ser nästan så ut.
Det är utdragbart, ja, precis. Och det är ett linsteleskop från 1760-tal.
Vi ska gå vidare, för ni har sju rum som ni visar olika delar för att skildra det här museets tid i historien. Och det här rummet som vi kommer in i nu, där kan vi se en modell som är uppbyggd och där vi bland annat har Gustav, som senare blev Gustav den tredje. Han har just gått ner lite i hukande ställning för att titta just i en sån här gammaldags stjärnkikare som vi ser. Det är en rätt fascinerande modell det här.
Ja, det är det. Det är det. Det är en modell som egentligen är gjord från dagboksanteckningar från början. Så att modellmakarna, eller makerskan, gjorde den utifrån Wargentins dagboksanteckningar 1761. En tidig junimorgon, 6 juni, då en Venuspassage inträffade. Mm.
Och det var ett par Venuspassager under den här perioden?
Ja, det var det. 1761 och 1768. Och det var första gången som man hade lyckats förutspå att en sådan skulle ske. Det var astronomen Edmund Halley som var död 1761. Känd idag för Halleys komet, men han hade räknat fram att såna här Venuspassager skulle ske med vissa intervaller, och det gör de. Alltså, de kommer i par, åtta år separerade från varandra. Och sen så tar det ungefär 120 år innan det här händer igen. Mm.
Så om du och jag skulle kunna förflytta oss blixtrande snabbt bakåt i tiden, då skulle vi stå bland de här personerna, det är väl 15-16 personer här i rummet, där vi just nu står. Jag står på stenplattor och du också, där Gustav den tredje har spatserat omkring. Och utanför skulle det vara lite folk som också var intresserade.
Ja, det sägs så. Alltså, i de här dagboksanteckningarna så klagar vargen på att det fördes liv och väsen ute på gården. Och det har vi sagit som en intäkt för att det fanns ett publikt intresse ganska tidigt. Jag vill gärna tänka att Vargentin hade en litet PR-tänk också runt det här med ett modernt uttryck då. Att han liksom bjöd in potentater och makthavare för att se vad man gjorde här på den här platsen.
Så samtidigt som han ville ha lugn och ro så tvingades han till den här typen av evenemang kanske?
Ja, precis. Man spred lite glans över vetenskapen helt enkelt. Som ju hålls ganska högt på 1700-talet under frihetstiden.
Och så går vi in då i nästa rum, och de här rummen är ofta, är det trägolv överallt, och så har det sett ut här, och vi är inne nu i ett rum där vi ser att det finns luckor vid väggarna, och här är det fantastiska teleskop. Vad kan de vara, de här? De ser ut att vara i mässing, är det det?
Ja, det är mässing, det är riktigt. Och de är två stycken lite större teleskop som kom hit på 1800-talet. Och ställdes upp i ett rum, i ett till meridianrum. Det finns två meridianrum då runt den här centrala runda salen som vi var i, besökt alldeles nyss.
Och den här första som vi har framför oss, det är två stycken alltså teleskop. Det första är väl kanske 2 meter långt och det andra inte fullt lika långt.
Ja, det är precisionsinstrument och de är väldigt avancerade för sin tid och avancerade fortfarande.
Men det här är ingenting, även om ni har små stegar upp här, så är det ingenting man får stå och titta i det här.
Nej, de här, nu är det ju jänsat också. Det går inte att öppna av säkerhetsskäl, så är det stängda luckor här. På 1800-talet så satt man här och då hade man en liten liggstol som tyvärr inte finns bevarad. Så man låg ner och tittade ganska rakt uppåt på stjärnorna när de passerade då söderut, men ganska rakt uppåt. Och satt då här hela nätterna i sommar som vinter. Jag brukar påpeka där ibland att det låter angenämt att halvligga ner och titta på himlen. Men låt säga att det är 20 grader kallt och man ska ligga här några timmar och det är mässing. Så att det gäller att man gamla bilder av astronomer från den här tiden ser man ofta att de har en mössa på sig, en kalott sådär. Det hade att göra med förstås att kölden kommer uppifrån och man är tvungen att hålla sig varm så gott det gick. Men det finns några historier, sann eller ej, om astronomer som nästan fryser fast av sina teleskop eller köldskador efter nattliga observationsäventyr.
Sen kommer vi ska upp och ta en titt också, för även idag så görs det alltså observationer. Jag kan som besökare här få vara med om observationer nu under den här årstiden.
Ja, det är riktigt. Vi har gjort det under den mörka årstiden. Så har vi haft öppet 2 kvällar i veckan från oktober. Och det gör vi fortfarande nu och hela året ut här, så kommer vi öppet för allmänheten att komma och titta i teleskopen helt enkelt. Så att vi har öppet 3 timmar på tisdag och torsdag kvällar mellan 18 och 21.
Och kliver vi upp på slitna stentrappor. Här har det gått många, kanske vetenskapsmän, det får man väl anta.
Ja, absolut. Och det här tycker jag alltid är så fascinerande. I alla hus man kommer in i som har en viss ålder där stenen är nött av, i det här fallet då, 250 år av skor som har gått. Och det är klart att det kan ge en liten fysisk förnimmelse av historien faktiskt, av människor i historien. Att det har små nötningar som med tiden ger avtryck i sten.
Nu låser du upp en plåtdörr. Och genast lite kyligare. Och här ser vi också att det är trä på väggarna.
Kupolen hör inte till byggnaden från början. Utan den byggs till på observatoriet på 1870-talet. Mm. Det kan snöa in lite här faktiskt.
Ja,
på vintern.
Förstå, ja. Kallt var här i alla fall.
Kallt är det.
Vi kan se det här tornet då. Hur det löper på stora hjul. runt en räls här, eller en räls som går runt det här rummet. Och rummet kan väl vara då 5-6 meter i diameter. Och om vi skulle ha gjort en observation här då, då skulle vi ha ställt in efter någon beräkning vi har gjort där nere på kontoret. Och så skulle vi ha öppnat de här luckorna.
Ja, det skulle vi gjort.
Och den här luckan, den kan väl vara kanske 4-5 meter hög. Vad kan det vara upp till taket? 5-6 meter är det säkert, va?
Ja, jag är hopplös på att bedöma avstånd, men det köper jag. Ja. Något sånt, ja.
Och så instrumentet då, som är relativt modernt, kan vara 2 meter långt. Och här finns det också rattar och mängder med spakar som man ska kunna reglera det här med. Men det här kan då besökare nu under hösten komma upp och så få titta på stjärnhimlen härifrån.
Ja, så är det. Så att vi tar upp grupper om 15. Mm. Och man tillbringar då en halvtimme här uppe. Mm. Och så får man vänta. Man måste vänta lite stund också. När det kommer upp här så släcker vi lamporna. Sen tar det ett tag innan man vänjer sig vid ljus. Men vi skulle kunna öppna luckorna så får du släppa in lite ljus här.
Ja, det gör vi. Fantastiskt.
Ja. Stig gärna upp på stegen här så kan
vi
få
en utsikt över stan också. Ja, enormt ja. Jag ser stadshuset söderöver förstås och jag ser Höga Lidkyrkan och jag ser Hötorgsskraporna och Tyska kyrkan kan jag också se. Och långt där borta i fjärran så ser jag Globen. Hur är det om jag skulle komma hit då som synskadad besökare? Museet har ju inte mycket av taktila saker som man kan känna på oss där. Och ni har inte någon audioguide heller har du berättat för mig. Mm. Men ni har visningar som man kan gå på förstås.
Ja, det är det vi har. Vi har och har haft det ganska generöst med visningar.
Men även om man är synskadad, har man någon synrest då kanske man skulle kunna titta i den här stjärnkikaren och få se någonting. Vem vet?
Så länge det är fint väder och men det är ju, vi tittar ju alltså på hyfsat och ljusstarka objekt och det måste man ju ha när det är i en stad där mycket försvinner av det omkringliggande ljuset, det konkurrerande ljuset.
Så vill man komma upp och titta på det här museet så kanske man, så som det i alla fall står idag, så ska man kanske skynda på lite grann för man vet inte riktigt vad som händer efter nyår här.
Byggnaden kommer ju alltid finnas kvar så att den är ju inte i fara utan det är den publika verksamheten då som man har talat eller som ska läggas ner då vid årsskiftet här.
Men ett fint museum och det berättar om en väldigt unik historia inom svensk vetenskap.
Så är det absolut. Det här är ett center får man säga för vetenskap i mitten på 1700-talet. Mm. Vid sidan om universiteten då också förstås. Mm.
Kallt är det här uppe nu i alla fall. Jag tror att vi ska avsluta det här mötet. Jag tackar dig Peter Brandén som är tillförordnad chef här på Observatoriemuseet. Och så får vi se hur det går.
Ja.
Tack ska du ha för att du visade mig runt.
Ingen orsak, tack.
Sist här hörde ni Peter Brandén, tillförordnad chef på Observatoriemuseet. Vill ni ringa för mer information kring museet är telefonnumret 545 483 90. Reporter var Bengt Reihed.
Och när vi då går förbi Operan så på vår högra sida så har vi då det strömmande vattnet från Mälaren och ut till Saltsjön. Och här strömmar det ganska bra måste jag säga. Och här ska det också finnas lax och havsöring har jag hört.
Och på lyktstolparna här längs strömmen så sitter det tavlor, annonstavlor. Och de kallas för kulturtavlor. Det är oftast reklam för Dramaten och för Moderna Museet och liknande. Men här är det någonting annat.
Ja, det är Lady Gaga som släpper sin nya skiva för en dryg månad sedan. Och det är då plattan Art Pop. Vi ser Lady Gaga sitta med väldigt, väldigt fönat och plattat hår. En väldigt rak lugg, nästan lika rak som min lugg faktiskt. Och sen så har vi hennes långa svallande hår som ligger som kupat i hennes händer kan man säga. Hon är blond, är naken och har en blå cirkel framför sig. Det är någon form av spåkula skulle jag kunna tänka mig. Och sen så ser man hennes namn där bakom henne i skrikrosa.
Nu smyger alltså artisten, popstjärnan Lady Gaga in på de här kulturtavlorna. Och det här är ett försök att blanda popmusik och konst.
Ja, det är något som man har försökt göra väldigt länge. Man försöker sudda ut de här linjerna mellan fin och ful kultur. Det är en utveckling som jag tycker känns ganska fin, att det inte blir skämmigt att lyssna på en viss musik, likadant som att det inte är skämmigt att gå på opera. Man blir varken sedd som mossig eller töntig eller fulkultursperson.
Ja, precis. Och Lady Gaga har ju samarbetat med popkonstnären Jeff Koons i samband med det här albumet, och som också sitter ihop lite grann med hans senaste utställning.